Välkommen till Bowie-podden. Podden där vi går igenom hela David Bowies diskografi. Ett album per avsnitt. I det här avsnittet ska vi lyssna igenom Never Let Me Down. Och till min hjälp har jag två tappra Bowie-lovers. Pontus Holmgren och David Bede. Never Let Me Down är Bowies 17:e album och släpptes i april 1987. Man kan se Never Let Me Down som det sista i raden av tre renodlade popalbum efter Let's Dance och Tonight. Året efter Never Let Me Down presenterade Bowie sitt nya band Tin Machine med ett betydligt mer rockigt sound. Never Let Me Down skrevs och spelades huvudsakligen in i Schweiz och avslutades i New York. Och det innehåller 8 nyskrivna Bowie-låtar, vilket är fler än på båda föregående album tillsammans. Skivan producerades ihop med David Richards, som var med som ljudtekniker på Heroes och som sedan samproducerade The Buddha of Suburbia och Outside. Trummisen Erdal Kitzilkay blev en nyckelspelare i det band som Bowie satte samman. Förutom att spela och framförallt programmera trummor så spelade Erdal keyboard, trumpet och gitarr. Erdal, David Richards och Bowie la grunderna till alla låtarna under 2 intensiva veckor innan de kallade in trotjänarna Carlos Alomar och Peter Frampton på gitarr. Carmine Rocha spelade bas och Philip Sess spelade piano. Bowie är också med och spelar en hel del på plattan, bland annat gitarr, keyboard, munspel och percussion. Bowie hade nyligen kommit över en 16-kanalig Fosse-expandspelare, vilket innebar att han kunde göra ganska välproducerade demos hemma. Instruktionerna till bandet var enkla. Lyssna på mina demos och spela likadant, fast bättre. Texterna präglades av dåtidens sociala problem, såsom fattigdom, droger, den politiska oron på Irland, Tjernobyl-olyckan samt Thatcher-regimen. Och det var trots att Bowie inte hade bott i England sedan 1974. I efterhand har Bowie uttryckt sig väldigt negativt om både Never Let Me Down och Tonight. I always look back on those two albums after Let's Dance as being indifferent. Now I listen to Never Let Me Down, and there were some good songs on it, but I let go and it became very soft musically, which wasn't the way I would have done it if I had been more involved. Skivan fick huvudsakligen negativa recensioner och sålde väldigt dåligt. Den peakade på plats 6 på topplistan i England, vilket var lägsta placeringen där på 25 år. Och i USA nådde den bara till plats 34. 1987 lyssnade man på The Joshua Tree av U2, Appetite for Destruction av Guns N' Roses, Sign of the Times av Prince, Bad av Michael Jackson, Kick av INXS och Whitney av Whitney Houston. På bio såg man Snuten i Hollywood 2, Plutonen, Full Metal Jacket, Farlig Förbindelse, Det Omotbara, Crocodile Dundee och Tre Män och en Baby. Världshändelser värda att nämna är att första avsnittet av Simpsons sändes. 18-åriga Mattias Rust landade med ett Cessna-plan på Röda torget. Stig Bergling rymde och Sverige blev världsmästare i ishockey. Välkomna Pontus och David.
Tack!
Tack så mycket!
Som sagt, jag kallar det för tappra Bowie Lovers. Eftersom jag tänkte att någon får ju ta den här plattan ju. En kula för laget. Men vi kan börja med dig Pontus. Vad har du för relation till Never Let Me Down? När kom den in i ditt liv?
Ja, den kom väl in när den släpptes, men jag köpte den inte. Det var nog den första Bowie-plattan på väldigt många år som jag inte köpte. Jag visste att den skulle komma och jag gick in i skivaffären. Och så tror jag att det var så att jag fick... Man hade ju liksom redan innan bara att ana oråd eller mer därtill med liksom Labyrinth och
just det
där som hade hänt innan. Så man förstod att han inte riktigt hade liksom koll längre. Jag har ett minne av att jag gick in i en skivaffär på Drottninggatan och tittade på omslaget och tyckte det såg så fruktansvärt ut. Så kände att det här kan jag inte köpa, det kan inte vara bra. Liksom.
Ja, jag förstår. Och du då David, när var det du kom in i den?
Jag såg konserten, The Glass Spider Tour, konserten i Göteborg, Eriksbergsvarvet. Så jag kände mig liksom lite förpliktigad att lyssna in mig, för det var min första Bowie-konsert och sista tror jag också. Herregud. Ja.
Bra val.
Nej, men så den här åkte jag iväg och såg. Så jag lyssnade lite in. Men jag köpte den faktiskt inte heller, utan jag tror jag fick den inspelad av någon olycksalig som hade gått. Jag hade varit på kassett och lyssnade lite. Gillade inte riktigt det där, men jag tänkte ändå att jag ska gå och se konserten. Hjälten live. Liksom. Så jag var där.
Alltså 1987 var jag ju en musikälskande person, så att jag var ju inne i YouTube och allt annat som var liksom samtida. Mm. Men den här plattan har jag inget minne av alls. Jag hade inte hört en enda låt på den här skivan. Jag var inget Bowie-fan, ska tillägga då. Jag hade inte upptäckt honom än, utan det enda jag hade hört med Bowie var ju hitsen.
Men jag tror precis som du var inne på, Pontus, att de som hade koll brydde sig inte om det här. Liksom. Alltså om man kunde vara Bowie-fan eller inte, men man, det här fick passera. Eller
ja, det var liksom ju... för... Han hade gjort för många snedsteg redan innan, ja. Och sen kom det här ovanpå det här. Mm. Det var som att det var ju verkligen den sista spiken i kistan.
Det var inte coolt att gilla Bowie, gilla samtida Bowie 87. Det var ju ingen som...
För det intressanta var att han var ju väldigt positivt inställd till plattan när den kom.
Ja.
Den här negativa liksom, omvärderingen kom ju långt senare egentligen. När han är så himla hård mot den. Vi har ju egentligen redan visat vad vi tycker om plattan. Det går ju inte att låta det komma fram under poddens gång. För det...
Ja, det är svårt att hålla det som en hemlighet. Va?
Ja. Jag sa ju bara vad jag tyckte om omslaget, att jag höll mig därifrån. Men det...
Ett citat som jag hittade från Bowie var att han menade på att, att vi verkligen skulle ha hört demosen som var till skivan. För det var liksom, där fanns det bra låtar, men att de schabblades bort sen i produktionen. Mm. Och då måste jag egentligen redan nu kolla med, har ni kollat in om inspelningen?
Ja, jag lyssnade som hastigast på den nu inför det här.
Som kom 2018.
Ja, och jag minns att jag har gjort det ungefär lika hastigt en gång förut då, när det, efter att det kom. Och nej, men det är ju mycket, man har ju ställt bort väldigt mycket syntljud, och det känns som man tagit bort ungefär 50% av påläggen, och så det är mycket mer luft, men det är ju inte speciellt bra det heller, tycker jag.
Vi behöver inte, vid varje låt behöver vi inte ställa mot originalet mot det nya, det tycker jag liksom blir lite löket, men ibland är det relevant, tycker jag, att hoppa in i det nya. Jag har gjort några sådana, men om det är någon av dem som jag känner, som ni vill lyssna på och påpeka någonting, så har jag den tillgänglig. För den här nya versionen som kom 2018, den producerades av Mario J. McNulty. Han var ljudtekniker på The Next Day. Så han hade jobbat med Bowie innan. Mm. Och det var tydligen så att Bowie hade ju nämnt redan 2008. Hade han börjat tala om att den här plattan skulle kunna mixas om. Och då hade han pratat med Mario om att Time Will Crawl skulle behöva en ny mix. Så det gjorde de ju. Så det de började med. Så det är egentligen den enda låten som Bowie fick tillfälle att vara med och göra om. Men som du nämnde innan, Pontus, mycket av de andra låtarna så har de tagit bort och lagt till och spelat in, så de har ju egentligen i princip tagit fram originalspåren, dragit ner allting utom sången. Men oftast är det ju trummorna är nyinspelade, syntarna är borta, gitarrerna, så det är ju liksom en helt ny kostym. Så att, men ändå så blir det ju inte en jättebra platta, så att jag vet inte om jag förstår meningen med det riktigt.
Nej, det är så mycket med den här som är märkligt, och de har, sången är ju av begripliga skäl den samma. Och den limmar ju på något otäckt sätt ändå med det här
trumljudet. Den är inte så bra sången heller.
Nej, det är svårt att...
På den här nyinspelningen så är det ju då Reeve Scabrell som spelar gitarr. Så han är ju med där och gör sina...
Då blir det liksom fel igen.
Det är precis.
Dubbelfel.
Om man ska göra om den med gitarrist, varför väljer man honom?
Ja, just det.
Alma gav sin välsignelse, men Erdal Kitzilka hotade att stämma dem. Ja. Det blev någonting av med det. Man blev väldigt illa berörd av att de gick in och... För han är ju en väldigt stor nyckelspelare i den här produktionen.
Vi kan återkomma till den här.
Vi kan återkomma till det. Men annars tänker jag att vi kan väl dra igång låt nummer ett. Och det är ju då Day In, Day Out, som också var första singeln. Han börjar ju med refrängen, det är också väldigt modernt ju. Det gör ju alla dagens hits för att Spotify-publiken ska åka lyssna vidare.
Det konstiga här är att man vet inte riktigt om låten har börjat. Alltså, är det introt eller är det versen?
Jag kunde inte låta bli att notera att min fot började stampa lite när jag hörde den första gången. Så att min inställning var att okej, nu ska vi höra på Bowies sämsta platta. Och sen så, ja men, jag började digga lite. Men det betyder inte att det är bra.
Minst sämst, skulle man kunna säga ibland.
Det här blåset är fruktansvärt.
Ja, det är det.
Ja.
Och det är ju intressant då, för just den här låten så hade man spelat in riktigt blås. Och sen valde man då att dubba det med synta och så tog man bort det riktiga blåset. Så när Mario McNulty fick lov att gräva fram så hittade han det riktiga blåset. Så att i versionen från 2018 så är det riktiga blåset som spelar.
Mm-hmm.
I övrigt så låter den väldigt lik tycker jag, men det är just att blåset är äkta här om det nu skulle vara en avgörande punkt för någon.
Ingen större skillnad tycker jag.
Nej.
Nej.
Jag föredrar faktiskt original.
Ja, det gör jag också. Ja.
Nu är tillbaka till originalet igen.
Det där blåset började väl på Let's Dance? Och så är det samma musiker? Det är samma typ av blås? De är med på Tonight-skivan i alla fall. Det är något fruktansvärt typ av blås, estetiken. Jag vet inte vad det är.
Men den är ju lite den här Phil Collins-blåset. Ja. Ja. Så här Earth, Wind & Fire. Det är inte riktigt lika så här ärat, men de där stötvisa funkar.
De spelar lite så här offbeat. Mm. Väldigt arrat. Det är synkoperat på ett obehagligt sätt. Och konstiga...
Tower of Power.
Konstiga val av toner också tycker jag. Alltså det känns inte, man blir inte glad av det här blåset. Man mår lite dåligt.
Blås ska man bli glad av, som bekant. Ja, verkligen.
Den här typen av liksom stab, så det kommer dut, alltså det är ju så, jag tycker inte heller det är särskilt roligt. Och det blir ju också lite, som du sa, Phil Collins eller Huey Lewis and the News.
Ja, just det, precis.
Men det som slog mig var att man hör att någon har verkligen jobbat med den här produktionen. Alltså det är ju, det är mycket som händer.
Det är många som har jobbat alldeles för mycket med
det kan vara för mycket. Nej, men den är inte sloppy. Det är inte det som är problemet. Den är väldigt mättad. Det är det som är problemet. Som du sa, det är för mycket information.
Det här tycker jag är rätt coolt. Det här skulle man kunna stoppa in nästan vilken bowl-låt som helst. Men det är liksom ett klassiskt Bowie-stick. Lite härligt dur-känsla.
Sådana här partier har jag svårt för jag känner att de redan är replokalen för att tänka på arenor.
Ja, verkligen.
Här kan vi ha ett gött parti där alla kan klappa med. Och det funkar liksom inte på skiva.
Nej. Nej.
Och för de här fruktansvärda gitarrerna.
Ja.
Du nämnde ju Peter Frampton, men det är ju inte bara Peter Frampton. På den här låten är det ju inte Peter Frampton. Det är nämligen den här snubben Sid McInnes. Det är en av gitarristerna i David Lettermans husband.
Okej, okay, låter rimligt.
Han som brukar ha headset på sig, om ni kommer ihåg.
Det låter också helt rimligt. Det är någonting med många av de här 80-talsgitarrsolorna som man vet inte om det är en saxofon eller en gitarr när de börjar, och tvärtom.
Jag tycker det som är så tydligt med gitarrerna här, det är ju att det är så otroligt klischéaktigt.
Mm.
Allt det där som Bowie hade lyckats undvika under liksom drygt 10 år med de gitarristerna han har jobbat med Mick Ronson och sen Robert Fripp och Adrian Blue och liksom allihopa.
Mm.
Det var ju att det var gitarrer som alltid var väldigt smakfulla, och Mick Ronson, han var ju, men väldigt sådär, valde sina toner väldigt väl, och Även om han böjde på strängarna så var det aldrig de mest vanliga blueslicksen. Liksom.
Mm.
Och här är det liksom varenda gitarrsol är bara, det är som du bara släpper in första bästa gitarrist och låter dem spela lite pentatoniska liksom,
absolut.
Skalor.
Ja. Alltså förutom trumljudet och så, eller trumprogrammeringen så är det nog gitarrsolorna som jag har svårast för. Jag tycker de är så fruktansvärt ointressanta. Det finns inget kul i någon av låtarna. Jag kommer återkomma till det flera gånger.
Ja, hur är det möjligt liksom? För Bowie måste ha suttit med och tyckt om gitarrspelet på alla andra sina skivor.
Men är det, alltså det känns ju som att han har släppt allt på något sätt. För texterna är ju också mycket mer banala. Eller, det känns som att han vi kör lite så.
Jag tror han har checkat ut ganska mycket från producentstolen apropå det att han måste godkänt de här grejerna. Han måste ha hört plattan. Han kan ju inte ha varit inblandad i mixarna eller slutmixarna i alla fall. Men han påstår ju själv att han inte var närvarande. Att han liksom inte, eller så lät den andra bestämma.
Det är ju väldigt dubbla budskap för att det är mycket den här storyn om att han hade gjort demos hemma på sin Fostex-bandspelare. Och då, det skulle liksom styra hur skivan skulle bli. Det låter ju som någon som är superengagerad och på det liksom. Å andra sidan så säger han att jag var inte mitt bästa skick. Jag låg mest på soffan under den här inspelningen. Och varför han inte var sitt bästa skick, även om han var konstant bakfull eller hur det var. För han hade ju slutat knarka här. Och,
nej, det går inte att skylla på det.
Nej.
Alma var ju ganska frustrerad av just det här med att han upplevde som att han var tvungen till att kopiera Erdals gitarr. För Erdal spelade mycket av demo-gitarren också. Eller de här grunderna som de hade lagt innan. Så att hans kommentar var "You hire a dude to play like me, then you want me to copy him."
Mm.
Den här plattan var nog inte det hans lyckligaste stund med Bowie. Han verkar ha varit väldigt missnöjd överlag.
Jag tror att berättelsen om den här skivan har förändrats över tid. För att Almar har ju också pratat om det. Först så sa han att det var jättekul. Så här kul har vi aldrig haft i studion. Och jag tror lite med, kanske så med Bowie också att man har liksom bytt historia.
Mm. Ja, när det blir ju alltid så man, om med tiden så minns man lite hur man vill minnas saker och ting kanske.
Ja, och sen när det blev en konsensus att det var en riktigt dålig skiva, då kunde man inte sitta kvar och säga att vad bra den var.
Du var inne på det tidigare, Pontus. Hur kunde han ha hamnat här? Det kan vi nog inte svara på, i alla fall inte på låt 1. Vi får lyssna vidare. Men jag har också tänkt lite, för detta var ändå samtida med Pixies, liksom My Bloody Valentine, Happy Monday, Soundgarden, Stone Roses, Public Enemy. Och det här känns så otroligt irrelevant. Jag har också försökt knäcka liksom vilket mindset var han i egentligen efter att ha haft Let's Dance som jag egentligen såg som på ett sätt ytterligare en karaktär. Karaktären var bara popstjärna.
Mm.
Men här har han ju ingen riktig karaktär. Han har liksom ingen vision, känns som ingen.
Men jag ofta, förvånande nog, men faktiskt väldigt ofta tänkt på det att om Bowies berättelse vore en saga så finns det liksom någon slags sån här poetisk vändpunkt i Let's Dance när han, det är lite någon slags crossroads att han får äntligen liksom fru Fortunas horn, guldet rinner över honom och han blir i synk med samtiden. Efter att alltid ha legat före. Och så är han plötsligt helt i peak med tidsandan.
Mm.
Det är också då han liksom når de totala stora kommersiella framgångarna. Men priset är på något sätt att sen alltid ligga efter. Och jaga liksom.
Mm.
På olika sätt han jagar. För här jagar han ju samtiden och ligger lite efter.
Precis.
Är rätt bra efter.
Mm.
Och sen så försöker han jaga creddigheten med, ja, med både Tin Machine och Outside och allt det här och Earthling. Men han är inte i kapp, han är alltid efter sen. Mm. Liksom, kanske till framförallt Blackstar. Är det möjligen att han hittade tillbaka till något slags unikt uttryck där?
Jag tror du är helt inne på rätt spår, eller rätt spår. Du är inne på samma spår som jag, David. Med att han nådde liksom, annars har han alltid sett framåt. Han har alltid förutspått saker och ting. Han har haft liksom en idé om framtiden. Och här har han inte det, men han är samtida. Mm. Och då funkar det inte.
Nej, så finns det någon liksom något poetiskt i den där twisten att det var helt i synk. För att är man för långt före så blir man ju också, kan man ju inte heller vara för alla, va?
Nej.
Alltså Heroes och Low kunde inte vara för alla för att det gick inte att förstå. Och sen så när det liksom precis klaffade med Let's Dance, miljonpublik men sen hopplöst efter.
Mm.
Då går det inte längre att vara framför. Då liksom äntligen kom tiden i kapp honom.
Tom Hibbert som skrev en samtida recension i Smash Hits skrev, tyckte jag var ganska, jag citerade det här för jag tyckte det var ganska talande. "If David Bowie is such a chameleon, why can't it change into something more exciting than the skin of an aging rock plotter?" Alltså att han hade liksom tappat sin mojo här på något sätt. Och det jag tycker att samarbetspartnerna här faller också.
Jag alltså, tycker det är väldigt skönt att det kommer ur din mun.
Ja, för att jag det måste säga att det är ju, han har alltid varit så jäkla bra på att hitta rätt.
Ja, han väljer helt fel människor här.
Här är han omgiven av fel på alla plan. Ja. Och så i kombination med att han själv har då checkat ut.
Jag har gjort lite så här, försökt fatta lite grann vad han var och vad han gjort innan och så. Vi kan komma till det, men sammanfattningsvis så han är ju en fat cat här helt enkelt.
Han har ju inte släppt en skiva på 2 år här. Mm. Och så han turnerade inte heller efter Tonight. Så att han var liksom lite trött. Och sen har han gjort soundtracks. Mm. Som var dessutom utgivna på andra bolag. Så hans skivbolag var ju ganska sura på honom. För att han har inte posterat någonting av värde för dem. Och sen gjorde han då bla 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 med Iggy Pop. Som blev ju faktiskt en ganska bra hit så att säga. En framgångsrik skiva.
Men också på annat bolag.
På annat bolag. Mm. Så att de var ju jävligt nällade på att han skulle...
De tjatade på honom den här perioden. Ja.
Precis. Mm. Och det tror jag också att han var inspirerad lite av just på den här låten. Kanske märkade mer än på vissa andra. Att han ville ha det här liksom lite rockiga soundet som han fick till på bla bla bla. Men det blev ju inte så jävla tufft. Och därför tycker jag också att hans sång här är så trist. För att den här lite rockiga, riviga, lite arga rösten. Mm. Det är den tråkiga början
för mig.
Ja, den
är alltså rätt jobbig.
Mm. Han översjunger hela tiden.
Övertänd, ja. Mm. Jag reagerade som mest på den här grejen när han sjunger... Oh, she's going to take her a shotgun, pow. När han liksom lägger in det som en liten extra grej. Det kommer... Då får jag lite skämskudde för det, alltså.
De här growlen, de har man ju knappt hört innan. Det finns väl någon på Young Americans, där, men inte annars så är de där rätt obehagliga.
Han skapade liksom en genre här, den här tiden, som är otroligt tråkig tycker jag. Jag tror att han tog avstamp i Let's Dance, men sen så försökte han nog liksom, ja, men det ska vara lite funky, men det ska också vara lite rock. Mm. Det är en helt onödig genre som han har uppfunnit tycker jag.
Och så är den ju alldeles för lång, vilket är i princip problemet med alla låtarna.
Alla låtarna.
Jag undrar med det här med att låtarna var så... långa och att det var så många låtar på skivan också, var CD-formatet fel?
Ja, jag tror det. Ja. Men det syns ju på nästan alla artister. Jag menar så Elvis Costello och såna artister som hade haft jätteperfekt långa låtar innan plötsligt gjorde 4-5 låtar. Mm.
Ja.
Men jag tycker att detta är ändå en av de bästa låtarna på plattan.
Tycker du det? Det är inte jag. Tycker du det?
Jag tycker det.
Det är det minst dåliga, menar du?
Absolut, det är ju en dynga. Men jag sitter ändå, precis som Sebastian, vickar lite på foten och liksom... Mm. Det finns något luftigt i det och något så här...
Men kul, då är det downhill från här, jag tänker på det.
Ja, det kan bli bättre, men...
Ja, vi får se. Kan vi gå vidare till låt nummer...
Det kan helt klart bli sämre också.
Vi går vidare till låt nummer 2 då, helt enkelt, som är andra singeln, Time Will Crawl.
Som jag ju tycker är ju, för mig är det outstanding bästa låten.
Mm.
Här håller han mig intresserad genom hela låten faktiskt.
Mm.
I've never sailed on the sea. I would not challenge a giant. I could not take on the church. Till the 21st century looks. I know a call from a man.
För mig känns detta som någonting som skulle kunna varit på The Next Day. Det är någonting med... Den här typen av låtsnickrande som man gör här, den här typen av produktion, ganska bastant beat, och så liksom akustisk gitarr, liksom, det är mycket lättare, det är inte så tung som Day in Day Out är.
Det har du rätt, jag tycker det skulle kunna funka på just The Next Day. And it never came down. It just flew till it burst.
Det lustiga med det här är att varje vers har en, liksom en ny detalj. Det här piano-introt dyker upp i vers 1 sen igen. I vers 2, i andra delen av vers 2, så kommer den här okören in. Och i sista versen så är det ingen bas och så är det mer akustisk gitarr så att det går ner lite. Och det är liksom sådana här små grepp som jag... Alltså skivan är ju ganska välgjord. det är liksom inget fel på hantverk. De har inte varit trötta i studion med idéer eller med att liksom göra de här.
Nej, men de har inte rensat liksom. De har inte vågat döda sina älsklingar.
Nej, men på den här låten tycker de har lyckats rätt så ja, väl. Absolut. Men jag håller med dig i övrigt, absolut.
Men jag tror också att jag inbillar mig att det är lättare för dem på den här låten. För det här är ju en mycket bättre komposition. Än alla. Det är den här och titellåten är ju mer traditionella liksom poplåtar. Mm. De är lite mer snickrade. Och om du har tydligare delar som sitter ihop, då blir det ju lättare att välja arrangemanget också, tror jag. Att, vad ska vi ha med, vad ska vi inte ha med?
Jag har egentligen inte förstått att Neil Young var en sån stor del av Bowies liv, så att säga. Och egentligen, efter att jag tänkt på eller börjat lyssna på dem i öronen, så kan jag faktiskt inte låta bli höra lite mer Neil Young-influencer lite här och där. Och den här låten tycker jag låter som någonting som skulle kunna vara i samtiden med Rocking in the Free World.
Det är inte bara samtiden, utan den var lite grann. Ja, det låter lite som den versen.
Mm. Det finns någonting liksom i som samhörighet på något vis. Jag skrev så här, jag vet inte vad jag ska tycka om sån här musik. Alltså jag tycker inte så mycket. Jag blir varken... Det rubbar inte mig. Och det är egentligen det tråkigaste omdömet man kan ge. Att man är likgiltig. Jag bara, den bara tar slut och sen har jag glömt att jag lyssnat på den. Men den anses väl vara en av de bättre på skivan. Och framförallt vet jag att han själv var väldigt förtjust i den. Det var också därför han bad dem att mixa om den 2008.
Han hade skrivit en meta, skriva en låt om hur det är att lyssna på den här plattan. Time will crawl.
Det här är faktiskt en av de låtarna där vi skulle vara intressant att lyssna lite på 2018-mixen. För den är väldigt mycket luftigare och ännu mer akustisk gitarr. Och till och med ganska skön också faktiskt. I know a government man. He was as blind as the moon, and he saw the sun in the night. He took a Top Gun pilot, and he made him fly through a hole. Till he grew real old, and he never came down.
Jag tycker även här att originalet är bättre.
Ja, jag tycker också.
Det kommer ju med, inte jämna mellanrum, men då och då kommer det ju såna här ommixade versioner av gamla klassiska popskivor. Jag brukar lyssna på dem, typ just hoppa igenom en gång.
Samma här.
Och sen så aldrig mer. För det är, hur dåligt den är, så det där som släpptes, det hänger ju ihop med när den tid det släpptes. Liksom.
Nej, men jag håller med helt dåligt. Framförallt den versionen som man har levt med går ju aldrig att tvätta bort. Så att det blir bara, jag kan inte förhålla mig till de nya versionerna. Men i det här fallet så hade jag ingen relation till den första versionen.
Nej.
Så att jag är nog lite mer positivt inställd än vad ni verkar vara till den nya. Kan också vara att jag har lyssnat mer på den än vad ni har. Men jag måste säga att i vissa fall tycker jag att vissa låtar kommer fram tydligare.
Men jag tänker så här att, alltså vad vi pratar om också, det intressanta är ju att se vad gjorde Bowie 1987.
Mm.
Alltså vad är det han gjorde och varför gjorde han det? Och vad är det för någonting liksom?
Så när du säger det så har du faktiskt rätt, för att egentligen är den här 2018-versionen kan man egentligen se som en coverversion med Bowies sång på. Mm.
För jag tänkte så här, vad var han någonstans? Och det var, du har varit inne på det Sebastian, att han hade jobbat med film och så här lite små projektmusikaliska singlar han släppt. En stor grej var ju att han var med i Live Aid-konserten då 1985, vilket ju blev en väldigt stor sån här chans för många äldre artister att få en ny kickstart i karriären.
Mm.
Och många valde, som jag har förstått, att liksom släppa nya plattor och ge sig ut på turné och så där efteråt när de hade hamnat i det där rampljuset. Men Bowie, han eftersom han hade signat mig i maj här och de väntade att han skulle leverera nya plattor, så låg de på, tror jag. Men han valde ju att ligga lågt och fortfarande var en sorts Greta Garbo-figur. Och jag tror fokuset ligger inte på musiken längre, utan det är att ha ett bra liv. Mm. Att man får lite grann känslan av att han knappt vill göra någonting nytt.
Det här påminner lite om John Lennons sista tid också innan han blev skjuten. Han levde ju liksom som hemmapappa, la ju musiken åt sidan, kanske av annan anledning, för sig, han ville ju ta hand om Sean. Men musiken kom liksom i andra hand.
Mm. Men alltså, jag tycker det är intressant att tänka på när han tappade liksom stilkänslan, inte bara musikaliskt utan även vad gäller kläder. För att han har ju varit så himla bra på att klä sig alltid, alltid.
Men det är ändå så bra. Som kommer ur 80-talet med hedern i behåll.
Ja, det är det.
Alltså modet, det är lätt att göra sig lustig.
Verkligen, men han klarade det rätt så länge. Liksom. Mm. Körde stiliga kostymer och sånt. Mm. Och sen så havererar ju allt här. Mm. Det är så totalt. Han är ju fulast i rockvärlden. De här liksom röda mockabootsen med sporrar och konstiga grejer och frisyr. Hans så här märkliga... Vad har han mer? Den här vedervärdiga röda kostymen som man hade på Glass Spider. Det är skitfult. Och sen klär han sig superfult jättelänge. Alltså nästan, alltså hur länge som helst.
Mm. Han såg ut som en så här kokaindealande gallerist ett tag. Han hade så här rakt hår och så runda glasögon. Ja, väldigt obehagligt look, tycker jag.
Verkligen. Ja.
Och jag tror att han någonstans själv kände att han tappade kollen, att han visste inte riktigt vad han höll på med. Och det kan man väl också säga att efter detta gör han ju faktiskt sitt största liksom skifte på länge. Han vill ju gå in i Tin Machine med till 100%. Vill ju inte
med hull och hår.
Med hull och hår. Vill liksom bara att det ska vara, han är en del av bandet och liksom nu är det back to the basics och allting.
Mm. Och de hade ju för övrigt också en väldigt ocool stil. Jag trodde de var skitfräcka med svarta kostymer, så det var dumt ut ju.
Nej, men det är någonting med hur han förhåller sig till branschen, eller hur? Mm. Därför han är bra, men han borde liksom ha fattat nu. Han har gjort skivor i 15 år eller 20 år.
Mm. Och sen så ska man ju säga, när man sitter här och förlöjligar honom och gör ner honom, så han har ju alla mandat i världen nu har bort sig under en 10-årsperiod efter allt det han har gjort innan. Det är ju alltså herregud, det känns helt okej. Okay. Alltså, det är bara kul ju att detta finns och lyssna på.
Ja, men det märkliga är ju, hur kunde det bli så pass dåligt?
Ja, jag tycker nämligen inte att skivan är så dålig som den har fått rykte om sig att vara. Alltså, jämfört med The Next Day eller andra liksom plattor som är bland de mindre klassiska Bowie-plattorna, så tycker jag inte den sticker ut som en riktig stinker. Jag har inte hört Tonight. Jag undrar, ni som har lite mer koll på den. Här anstränger han sig ändå lite, upplever jag det som. Han har ändå lite mer ambition att göra någonting. Men på Tonight så känns det som att han helt checkat ut. Kan det stämma? Eller upplever ni som att vilken är sämst av de här två egentligen?
Jag tycker nog den här är sämst. På Tonight finns ju, alltså, både Loving the Alien och Blue Jean. Tycker jag. Det är två låtar som är bättre än allt.
Den räddas av det.
Men det är just det där att han liksom släppt igenom ett eller två såna här dåliga gitarrsolon. Men han har ju släppt igenom typ två dåliga gitarrsolon på varje låt.
Ja.
Alltså, hur har det gått till?
Nej, jag vet. Nej, det håller med. Men jag var inställd på en betydligt sämre platta. Alltså, jag säger inte att den är bra, men jag kan liksom inte förstå att den är så... låtarna sitter ihop liksom. Det är vers, refräng och alltså melodi, ja, och så.
Man kan ställa högre krav på en låt än att de ska ha vers och refräng.
Det är kul att det finns så mycket att säga. Det är nästan roligare att prata om de dåliga Bowie-plattorna än om bra, för det finns så mycket man kan fundera
kring. Många angreppsvinklar.
Ska vi ta och gå vidare till låt nummer 3 då, som är Beat of Your Drum. Det kunde vara liksom ett soundtrack till Miami Vice och liknande. Mm. Och den var också samtida ju. Photograph me, watches you go. Now fashions may change, never knows. But you still leave a stain on me, only to go.
Jag har började också lista lite så här sämsta textraderna.
Ja. Jag var inne lite och nosade på texterna, men jag kände också att...
Jag bara backa ut långsamt. Ja, ja.
Men vi kan prata om texterna. Vi kan lyssna lite på den här, ska vi höra. Colors may fade, the seasons may change, weather blues, but you still leave a mark. Jag tycker den här versen är inte så dålig.
Nej, jag håller med.
Ja, det här är skitbra. Men så kommer refrängen som är helt fruktansvärd.
Det är världens sämsta refräng.
Det är en väldigt klumpig övergång. För det känns som att det är två låtar som har Frankensteinats ihop på ett inte så snyggt sätt.
Och det är ju problemet med flera låtar på den här plattan. Att det finns bra delar.
Ja, men jag håller med, versen är rätt bra. Den håller mig intresserad som du sa.
Ja, det är en väldigt tydlig Glory Days blinkning här ju. Den är ju helt catchy.
Ja.
Och den är faktiskt helt borta från versionen från 2018.
Och då är det inget kvar plötsligt.
Så slipper man Glory Days.
Och så blir det ännu, på något sätt nästan ännu sämre. Även om de tog bort det.
Här har de ju lagt fram mycket mer tonvikt på stråkarna. Jag känner att många gånger när jag pendlar mellan den gamla och den nya så faller jag ju ofta för den nya.
Den här versen är bra.
Den här bryggan som kommer är så typisk Bowie också. Det är som ett sätt att använda ackord som är liksom lite konstigt och lite... Ja, det borde inte funka, men det gör det på något galet sätt ändå.
Det läskiga med den här låten, det är ju texten.
Ja, yeah, det är någon slags Lolita-aktigt i det.
Ja, det är den här liksom snuskgubbe-Bowie, heraldsbetäckaren. Här är han liksom, öppnar han dörren till det.
Ja.
Och det är som man kan ana att han liksom har kanske varit. Men man vill inte gärna att han liksom öppnar upp det i sina låtar också.
Nej, nej.
Det blir väldigt obehagligt, sån här I like the smell of your flesh.
I like the smell of your flesh.
Och sen I like the dirt that you dish. Det är väldigt obehagligt.
Ja, verkligen.
Ja, jag håller med helt och hållet. Den är pinsam.
Ja.
Man är lite som den här farbron på släktmiddagen som man inte vill att ens dotter ska sitta knäet på. Liksom.
Och han är 40 år.
Det finns ju sån här Bowie-bingo som man måste nämna varje gång. Det är ju Oblique Strategies, Brian Eno och lite andra grejer. Men en av de grejerna är ju Scott Walker. Och här tycker jag man hör lite av hans Scott Walker-influenser i versmelodin.
Han tar Scott Walker-rösten helt enkelt.
Ja. Yeah.
Absolut. Music may change, hiding home, keen to follow your nose.
Ja, men det här hade kunnat bli en bra låt om de hade skrivit en annan refräng.
På den andra sidan, jag kunde inte heller låta bli att få den på huvudet, som alla såna poprefränger. matas den så många gånger som den gör, för att den är också alldeles för lång.
Och fast att man får den på huvudet behöver ju inte alls betyda att den är bra.
Nej, nej, okej, okay. Det är sant. Like
den här låten finns faktiskt med på min sämsta ögonblick. Jag har skrivit från 2.40 fram till 5.06.
Långa ögonblick, låter som en lustans lakej-låt.
Här kommer 2.40 nu. Man ser framför sig hur blåsarna står och dansar synkroniserat så här liksom.
För nu kommer inte versen tillbaks, utan nu är det bara en dubbelrefräng. Och nu tror man att nu är det snart över, men då är det liksom flera minuter kvar.
Ja.
Ska vi se vad som händer här sen?
Det är 2 minuter kvar.
Det är ännu en refräng, alltså. Och lite upp i det här blåset.
Nej, det är fruktansvärt. Ja, det kommer ett gitarrsolo här som inte är så roligt.
Är det Erdal?
Vi skiljer på honom.
Det här är sånt där första man, om man skulle plugga in gitarren och skojspela och inte är så bra på gitarr, då är det typ det där man spelar. Ja, men det är bara pumpa på här.
Fruktansvärt tjatig. Det är fortfarande 1 minut kvar. Så
det tar aldrig slut. Det tar aldrig slut. Inte.
Nej. Det är den här gå på toa-låten på en konsert. Liksom. Om nu kommer den, är det lugnt. Hold my beer.
Ja, precis.
Och nu är det sax solo. Det här är Erdal. Han spelar ju allting. Han är fantastisk.
Ja, han är fantastisk. Mm. Jättebra igen på alla sätt och vis.
Det här är också jobbigt. Det här kan jag känna igen själv. Man har gjort en produktion och så hittar man någon sån här hook som man låter liksom snurra vidare.
Yeah.
Och sen så om man fejdar, då finns det där kvar.
Yeah, man fejdar
de har inte ens
brytt
som att fejda. De bara låter det där pumpa på. Det är så deppig studiokänsla.
Jag har faktiskt inte noterat vilket jag tycker minst om, men jag tror nog att denna är min kandidat på sämsta på plattan.
All right.
Men det kan revideras längre fram när mitt minne kanske sviker.
Ja, fast jag tycker det är ändå en väldigt bra del, den här versen.
Mm. Också om
ja,
den.
Men det är sen, den kanske räddas av den till slut.
Jag har ju inte lyssnat så mycket på den här skivan tidigare i livet. Men som med all musik, den här tar ju emot lite extra fast det är en popskiva eftersom det är ganska dåliga låtar och att det är jobbig produktion. Men trots det så växer ju låtarna lite på en vart efter man lyssnar. Och då tyckte jag att den här som vi nu, vad heter den? Beat
of your drum.
Beat, att den ändå, då, ett tag så hör man ju fan, det här är ju ett bra parti. Det här håller ju ganska hög Bowie-kvalitet i versen och bryggan. Mm. Men det tar ju liksom extra lång tid att förstå den när det är så jobbig produktion som det.
Men ska vi gå vidare till låt nummer 4 då, som är titelspåret, som också är tredje singeln, Never Let Me Down. Jag gillar faktiskt munspelet.
Är det Bowie själv som spelar det?
Jag tror det. When I believed in nothing,
nej, men det här är ju en ganska bra låt tycker jag.
Jag gillar denna jättemycket. Jag tycker den är bäst på plattan hittills.
Om han hade sjungit den här en oktav ner, då hade den varit mycket bättre.
Den här typen av sång som man har här, den är jag också reagerat på. Jag kan inte riktigt säga att det har någon annan låt han sjunger på det sättet.
Den är ju lite Lennon-aktig och det brukar anmärkas också att han, nästan som att han har antagit Lennons röst här.
Jag tycker snarare att det handlar om hur låten är uppbyggd, för ackorden och harmoniken är väldigt mycket Just Like Starting Over från Double Fantasy. Never let me down. Our life together is so precious. Together we have grown.
We have grown. Jag läste någonstans att Bowie hade gjort den låten, och sen Carlos Alomari är ju medkompositör. Han hade tydligen filat till ackordvännerna lite, snitsat till dem lite.
Det här var också sista låten som blev klart i skivan.
Ja, de gjorde den när allting annat var klart.
Exakt.
Ja.
Jag undrar om inte det är därför jag gillar den här så mycket, för att den skrevs så snabbt. Den hann inte bli överarbetad, den hann inte heller bli överproducerad. David Richards, som då var producenten, han sa att David came in one day and said he had a great idea for a new song. Power Station Studio A just happened to be free, so we flew down the elevator to start recording in the other room, leaving Bob on the third floor to mix Zeros. We already had a drum track from a song that had been abandoned in Montreux. Så de tog alltså en trumspår från en annan låt som de hade övergivit, och så började David sjunga. And after David had sung over this, it already sounded fantastic. By 11 o'clock that night, the song was finished and was called Never Let Me Down. It was so exciting to have two studios going at once. It's something I will never forget. Jag tycker mycket med den här låten är sticker ut, just för att trummorna känns inte heller så överbombastiska. Att de är lite mer...
Den är välskriven, hör man ju. Det är
jag kan tänka mig, för den är välskriven tycker jag, men den har ett lider av ett problem melodiskt tycker jag. Det är att när verserna rullar på väldigt bra, men sen när refrängen kommer så är det väl korta sångfraser. Man har lite svårt att knyta an, och det är ungefär som Absolute Beginners har samma miss. Att det finns inga långa sångfraser att sjunga med. Det är väldigt mycket komp och väldigt lite sångmelodi.
Jag hade tänkt så, jag sjunger bara frasen och sen är det långa pauser.
Men det är alltså för långt där, ja. Ja, det blir som en refräng utan sångmelodi.
Ja, precis. Ja. En bit bara liksom.
Ja, det är tråkigt.
Apropå Lennon så är det ju som en Beatles-låt. Alltså en jättebra vers och sen så en skitbra brygga som mynnar ut i hooken liksom. Never let me down.
Det här är ju, måste ju vara Seinfeld-bas.
Ja, jag håller med. Slapbasen är ju inte snygg här. Jag är så himla glad att de har ett munspel och inte någon synt eller liknande. Det känns organiskt och gött bara.
På 2018s version bytte de ut munspelet mot en synt.
Fuck you. It's failing. Call my name. When you've got
nothing coming. Call my name. Den här låtens arrangemang är ju som du... Kanske beroende på det som du berättade där Sebastian, att det är gjort snabbt och är gjort i New York, så att Erdal har inte riktigt lagt sina fingrar på det här i lika hög grad. Och så man har lite mer av den New York-funkiga som finns i mycket av Bowies musik. Det träder fram mer här. Textmässigt så skiljer den sig enormt mycket från alla andra låtar. Den här är ju helt... Det finns ingenting som man behöver tolka eller någonting. Den är väldigt rakt på sak.
Yeah. Han har varit väldigt tydlig själv också med att tänka på att det är en hyllning till Coco.
Precis. Hans personal assistant.
Mm. Han sa det själv, att it's basically about Coco more than anybody else. It's platonic, but there is a romance in it, I guess. Always being prepared to be there if the other one needs someone, you know. Så att det var en väldigt viktig låt, och det kan man ju tänka sig att det också var eftersom man valde döpa plattan till det. Jag gillar också kompet, de här liksom gatade gitarrerna som liksom är en del av...
Ja, det här är ju supercoolt. Mm. Men här finns det ju plötsligt luft i musiken.
Mm, verkligen.
det här är väl den enda låten där Carlos får glänsa.
Och jag tycker också att det är på något vis lite fint att det blir hans sorti. Liksom. Han är mer eller mindre ute i bilden efter detta. Och det känns som att han gick ut med relativt hedern i behåll.
Jo, men den duger, det tycker jag. Det får man ju säga.
Det här var sista låten som han fick på topp 40 i USA. Visslingen känns också lite som John Lennon med Yellow Sky.
Ja, men det hade de kunnat låta bli, tycker jag.
Det är lite väl casual, va?
Ja.
Nej, men då kan vi väl kanske gå vidare till låt nummer 5 som är den sista låten på sida A om man snackar vinyl. Så att den heter Zeros.
Efterlängtade trumljudet är tillbaka.
Med det fina reverbet. You've arrived in the land of a thousand different names, and the fabulous sounds who crash their planes and planes.
Det är inte dåligt.
Nej.
Jag är väldigt förtjust i väsen på denna. Den är riktigt bra faktiskt.
Men sen kommer det jättejobbiga tonartsbyten här nu.
Just det, ja.
Här är typiskt Bowie, liksom han harvar runt, ackorden lånar från olika tonarter, det finns ingen riktig rot, liksom. Man vet inte var man är, den är sjöfyd.
Nej, ofta fungerar det, men här tycker inte jag det fungerar.
Nej, han har ju en tendens att få det funka,
ja.
Men här får han inte funka och då blir det lite jobbigt. Och så kommer det här gitarrsolot, och det här tyckte jag lite lustigt, för det här gitarrsolot, först fick jag inte känslan av att det låter som David Gilmour. Men jag gillar David Gilmour, så att, varför gillar jag inte detta? Men det är någonting med det som inte funkar, det bluesiga.
Lite för busy också, va? Alltså...
Och det hela låten är så att den, liksom, den går vidare från sten till sten till sten och liksom hittar aldrig riktigt hem igen. Eller den gör det till slut, men den tar väldigt omvägar.
Det finns ju någonting som är så smetigt med den här liksom 60-tals kitchen som den är dränkt i med sitaren och allt där, som man kan tycka känns så otroligt trött. Men då måste man kanske också sätta den i perspektivet när den spelades in. Att det här hade varit mycket tröttare på 90-talet, eller hur?
Liksom. Det var ju ens uttalade tanke just att det skulle vara en sån 60s-hyllning.
Precis, och det, nu känns det så här, amen, snälla. För det är mycket som är så billigt, tycker jag. Av
men
de
det är så obo ju.
Ja, det är det ju också, ja. Verkligen. Men att det ändå är så här, att det kanske var lite piggare då. Ja, det är svårt att avgöra, men... eller så var det ännu lökigare.
Jag tycker nog det var ännu lökigare.
Då är det möjligt.
Alltså det är mer, det blev ju ändå en revival då i vår generation, eller hur? Mm. Då låg det ju tiden på det sättet.
Ja, det gjorde det i och för sig.
Det är faktiskt att varje sektion är en ny tonart. Det känns ju lite kryssat kanske.
Ja, det ska man ju hantera med varsamhet.
You are my moon, you are my sun, heaven knows what you are. Ja, det är väldigt mycket referenser som man kan gräva i texten här. Har du noterat någonting om texten på denna, Pontus? Eller?
Nej, det är bara som David sa, det handlar väl om ett band. Mm. Men är det den här texten som, det finns någon sån här smart Bob Dylan-hälsning? Exakt. Han svarar den här gamla Dylan-texten. Det här kan du va, Sebastian? Mm.
Han nämner ju då Ballad of a Thin Man som Something is happening but you don't know what it is, do you, Mr. Jones? Och här sjunger han då Something good is happening and I don't know what it is. Och det måste ju vara en blinkning till dig.
Men är det inte lite liksom problematiskt med den här och många andra grejer på den här plattan att det är lite billigt liksom och lite enkla tricks både i texterna och musikaliskt. Att
det känns som att,
ja, det är supermycket klischéer. Och han har ju inte blivit dummare. Han var ju världens smartaste snubbe innan, tycker man. Liksom. Mm. Och nu är det så här.
Men jag tror inte att idéerna här är inte hans, utan det är ju Erdals idéer. Och så han var inte pallat liksom säga nej. Jag tänker på sitaren till exempel. Den spelades ju då av Frampton på någon elektrisk sitar.
Ja, det är sån där Janne Schaffer-sitar.
Det är liksom, och den är dessutom tidigare ägd av Hendrix. Han köpte den av honom tidigare.
Men jag kan säga att den här låten som vi nu lyssnar på, Zeros, den finns med på min sämsta ögonblick-listan. Det är outrot. Det sträcker sig från 3:45 till 5:46.
Det är svag facer på sången också här som gör att det också ska kännas lite så psykedeliskt, men det är inte så starkt. Det är en teamannakör här som sjunger. Hela gänget med Coco med bland annat och hela gänget med och massa facer.
Är inte Joey, Zoe med också?
Ja, också med, precis. Och det är massa tablas kommer in också som håller på. Så de verkligen kör ju liksom. Och det får också den här lite George Harrison- stuket på lite, att de, ja, det kanske bara är för att det sitar så får man gärna sådana vibbar av honom.
Jag tänker faktiskt lite på den här Sowing the Seeds of Love, Tears for Fears. Det är också lite såhär pretentiöst, sånt bitligt 60-tals försök i den här tiden.
Jag läste en kul kommentar på en blogg där jag var inne och surfade runt, så var det en kille som skrev: people praise Bowie for looking ahead in the 70s, but once he got into that era he was supposedly looking ahead at, he lost all credibility. Och här har han ingen credibility, varken hos de som var unga då när det begav sig, eller de som var unga när skivan kom. Alltså, vem lyssnar på detta, tycker det är gött? Det är som en Austin Powers
Ja, men det är pastiche, mycket bra jämförelse. Liksom. Jag precis låter lite som så, just det, Beautiful Stranger med Madonna är ju lite så här liksom. Ja,
om man vill göra någonting psykedeliskt, han kan ju göra det. Beauty Brothers och sånt är ju grymt psykedeliskt. Varför liksom, bara släng in en citat i tablas, det gör ingen glad.
Billigt.
Det är jävligt billigt faktiskt. Det finns faktiskt en version från 2018.
Tror det eller ej?
Tror det eller ej. Och här är egentligen bara citaren och sången kvar. Allt annat är nytt. Han valde att behålla citaren för att uppleva att den var så typisk för låten liksom. Men jag gillade versen innan, men här gillar jag versen riktigt mycket. Det funkar skitbra med bara gitarr och hans röst.
Du använde uttrycket Frankensteins monster förut.
Ja, att man Frankensteinar ihop.
Ja, det är bra uttryckt. Det finns ju en del pop som är så. Det är ju inte kul. Man får den känslan.
Ja, ibland funkar det, men det här... Ja, man vill inte se skavarna. Och här gör man det. Men då tycker vi lägger sida A åt sidan och hoppar in i första låten på sida B, som då borde vara första låten på sida A, tycker jag.
Det är Glass Spider.
Ja, det är Glass Spider. För att det känns som att det hade varit det, och när det valt att bygga liksom mer av en tematisk grej kring det, så det kanske det hade flugit. Jag vet inte.
Jag hade inte gjort, men lite bättre kanske.
Up until one century ago, there lived in the Zhejiang province of an eastern country a glass-like spider. Having devoured its prey, it would drape the skeletons over its web, in weeks creating a macabre shrine of remains.
Som jag förstår det, så ville han ju ha en öppningslåt till turnén som skulle vara liksom en moodsetter medan bandet klev upp på scen.
Kan det vara så att han tyckte att den inte riktigt höll för att ligga på, först på sidan ett? Så därför la han den först på
det,
sidan två.
Det har du helt rätt i.
Han hade nog tänkt att det skulle vara först på sidan ett först. Almost apparent care with tiny shining objects, glass,
beads, dewdrops. One could almost call it an altar. Fan vad sjukt det var när han kom ner liksom i en sån skakig lyftkran på konserten och så berättade detta i en telefon. Live.
För det här talröstgrejen, att han talar in någonting, det gör han ju på många låtar, framförallt framåt och även bakåt, men då har han oftast förvrängt rösten och fubblat med ganska mycket med effekt och sånt där. Här är det bara han och hans röst. Och när man liksom väljer att tala in text så här, så blir den också mycket mer känslig. Alltså när det inte känns som att texten håller så sticker
det ut. Det är en ganska komplicerad liten berättelse som han drar här på något sätt. The baby spiders would get scared and search frantically for their mother.
But the glass spider would have long gone, having known that the babies would survive. Det är tydligen inspirerat från när han hade suttit på TV någon kväll och sett någon djurprogram om spindeln då, svarta änkan, och hur de jobbar med sitt nät och de fångar sina byten och så. Och jag kan inte riktigt, jag bryr mig inte bara.
Lätt hänt.
Du nämnde ju det att på Future Legend heter den, va, in i The Diamond Dogs. Yeah. Där är ju det, men där blir man ju liksom lite rädd när man hör. Här blir man ju bara, här vill man bara få fram skämskudden.
Ja, mycket. Ja. Och jag tänker att det kan det ha att göra med att han har hört Thriller och ville ha lite Vincent Price
input. Så tänker jag på att han hade gjort, nu, det var väl kanske ganska långt innan, men han gjorde den här Peter and the Wolf-inspelningen också, där han läser till Prokofievs musik.
Det kan det vara, ja, som
låg. Och då tänker han att det här är jag ju rätt bra på egentligen. Det här med voice-over. Kanske ska jag använda min voice-over-gen här lite grann. Liksom.
På Outside är det mycket sådana här talade delar. Mm-hmm. Och som för narrativet framåt, även om det narrativet är väldigt, väldigt tunt. Men då har ni ju alltid rätt på väldigt mycket effekter. Mm. Så här blir det intressant, för här är det mer eller mindre bara lite reverb.
Men man kan tycka då, om man inte tyckte att den höll då för att ligga alltså, som först på sidan ett, och den ändå är så här naken liksom som den är, då borde han ju bara strukit den. They shed tears at the winter turn of the centuries. Don't you hear this wasted cry? Life is over you.
Vad känner du med hans sång här? Liksom, hans sätt att sjunga, den här lite desperata...
Ja, det kan jag gilla. Det gör han ju ofta bra. Liksom. Tycker jag är härligt.
Det finns en låt på Outside som heter I'm Deranged, som är en av mina favorit 90-talslåtar med Bowie. Och den har lite samma känsla. Liksom. Det finns en lite elektronisk driv i den. Den känns programmerad och liksom modern. Mm. Funny how secrets travel. I start to believe if I were to leave. Här är elitarna en stor bov i dramat. De är så lökiga.
Ja, de sabbar verkligen. Man tycker att det finns någonting suggestivt över det här temat. Då.
Jag håller med.
Jag tycker inte detta är jättedåligt. Nej. Måste säga. Den har sina poänger.
Ja.
Helt rätt.
Gone. Däremot, jag gillar det här stråkpartiet rätt mycket.
Det är, det här är bra.
Då kommer vi till den här punkten i låten. Mycket väl skulle den kunna ha tagit slut. Men nu får vi en och en halv minut till.
Med härligt nodlande.
Ja.
Men det här är, alltså trots det som jag pratade om nyss om introt på den konserten, så är det en ganska bra öppningslåt på en konsert.
Ja, ja, ja,
alltså, det är, man är ju lite på helspänn och vad ja, fan ska hända här? Ja. Liksom. Det är suggestivt och
exakt,
det når ut på något
men,
sätt.
Men varför la han den då inte först på skivan?
Nej, det är lite märkligt.
Det kan vara ett skivbolagsbeslut också. De sa att vi kan inte öppna med...
Nej, vi måste ha en hit. Det tror jag är superrimligt faktiskt.
Gång tillbaka till det här karaktärstänket och så, att han liksom jobbar med en typ av bygge som man inte gör på någon av de andra låtar. Alltså, det känns lite instycken.
Det är som brist på självförtroende här egentligen. Att, tänk på Diamond Dogs och den börjar återigen då med den här Future Legend som är ju superdramatisk och otäck på
något sätt. Ja, precis.
Det känns som att här han har haft någon sorts ambition i det och misslyckas kapitalt. Liksom. Han börja på något sätt snylta på sin egen historia. Att han här då sjunger, använder ordet spider igen efter att bandet Spider. Så han, det finns flera sådana där exempel, va?
Ja, jag tänkte också på Zeros innan.
Ja, Zeros och Heroes. Och det gör ju, det hade han ju gjort så snyggt på Ashes to Ashes där. Sådär som man visar att så kan man också göra. Liksom. Mm. Men det här är ju bara klumpigt och lite tafatt på något sätt.
Då går vi vidare till låt nummer 7 som är Shining Star, Making My Love, inom parentes.
Här tycker jag då att det börjar haverera på riktigt.
Det här är då min favoritlåt. Jag tycker det här är omotståndligt.
Ja, vad kul.
Det här är sån sommarhit liksom.
Jag cyklade i och för sig genom ett somrigt Malmö till denna låten. Och för första gången tänkte jag, inte så jävla tokigt ändå.
Vad säger du den här, Pontus? Är du pro eller con?
Ja, men det är den här som jag tycker låter lite som Wham.
Just det.
Ja.
Det har du helt rätt i. Det här är inte min kopp te i vanliga fall. Jag vet inte varför jag bara föll för en sån pladass. Den känns så ärlig på något vis. Det är en poplåt liksom.
Det är väldigt konstig text.
Ja, det är väldigt konstig text. Och även att han då direkt refererar Tjernobyl, vilket jag kan förstå. Det hade ju bara hänt året innan. Men han säger att det uttalade. Kanske man skulle kunna ha vissa åsikter om.
Ja, det får du nästan dra.
Det kommer här. Och det är mycket möjligt att det är det korrekta ryska uttalet, men det låter lite konstigt tycker jag.
Den raden är med här som en kandidat sämsta textraden faktiskt.
Den är det. Både uttal och innehåll är under akustik. Jag gillar den här bryggan också. Det är skönt.
Jag tycker det här är, jag kan förstå att den är svängig och tilltalande så här.
Mm.
Men det är lite som, det finns väl sådana ögonblick på Let's Dance-skivan också. Men typ Shake It och sådär. Jag tycker det blir som att Bowie kan göra det okej, men det är inte det han ska göra.
Nej.
Alltså det känns som att han blir så, alltså det finns ingen anledning för att han ska vara så lättviktig tycker jag.
Här anstränger han sig inte jättemycket. Det här är liksom fortfarande Bowie på autopilot.
Windows,
Vad säger du då, David, om Mickey Rourkes insats som rapartist? Hans 15 seconds of fame.
Det är sån där One Night in Bangkok rap. Det är ju liksom inte rap, va? Det är liksom
mycket bra. Even that Frank from the Dummy Run gang worked heist to hit for 10 G's flat. The heads out of shape in the name of Trotsky. Shouldn't fame Hitler cash down. No hope heroes cover this page with deaths and hell and fingers and blood. Poor little bodies all covered in scabs. Threw it all away. Ja, det är ju inte rap.
Alltså, nu är inte jag en specialist på området, ska gudarna veta.
Det är inte rap, va? Är det en ny podd?
Vi får nästan lyssna på alternativet som vi har ställt emot i så fall. Det är Laurie Anderson som då fick äran att göra det på den andra versionen 2018. Innan vi lyssnar på rappen så måste jag bara spela lite av kompet. Mario McNulty hade väldiga problem med rumkompet.
Wham-kompet.
Ja, så han tog ner den till någon slags halvtempo. Det känns mer som en remix.
Ja.
Jävlar. Ja, det var inte dåligt.
Jag saknar ju Wham. Och så har vi då rappen då, Laurie Anderson. Peter met Frank from the Dummy Run gang, worked heist or hit for 10 G's flat, blue heads out of shape in the name of Trotsky, Sinn Féin, Hitler cashed out. No hope heroes cover this page with debts and hell and fingers and blood. Poor little bodies all covered in scabs, threw it all away, another life in the grave, another life.
Att vi sitter här och pratar om gamla Bowie-skivor, det är ju, det tycker jag kan vara befogat liksom, att han har gjort så mycket bra. Men att ska man verkligen lägga tid på och remixa och spela om det här och ringa in Laurie Anderson, alltså det är inte, alltså det är väl bättre att göra nya låtar.
Jag håller helt med.
Det är konstigt, tycker jag.
Men var ska man dra gränsen då, tänker jag lite där. Ska man göra om plattor en gång om året då och se över liksom vilka låtar, och sen kanske man tar tillbaka Mickey Rourke 10 år senare för att han plötsligt
tror igen.
Ja, så, ja.
Det är inte bra rappar då.
Nej,
jag tänker på någon som Laurie Anderson också, vad hon tänker när hon går dit och gör där. Hon kanske tänker på en check eller någonting.
Det är jag nog. Det här är min favoritlåt på skivan i alla fall. Var det när du trodde då?
Nej, jag trodde faktiskt att det skulle vara Glass Spider.
Nej, jag har otippat av mig själv faktiskt. Ja. Jag förvånar mig själv.
Ja.
Vi ska också komma ihåg att Bowie fyller ju 40 här.
Ja.
I januari 1987.
Mm.
Att han är bland de första då som fortsätter att vara rockstjärna i medelåldern. Det är ingen som hade varit det innan. Det fanns inga artistgenerationer innan. Det här problemet med vad gör man? Kan man vara rockstjärna på den här nivån när man är i medelålders? Det var inte bara han som brottades med, utan det gjorde ju alla de här engelsmännen. Och alla gjorde ju rätt dåliga skivor. Så Paul McCartney gjorde ju sina kanske sämsta skivor här också. När Press kom 1986, den är fruktansvärd.
Mm.
Så att det är en epok här där en hel generation av brittiska giganter kämpar med den här utmaningen. Hur tar vi oss vidare? Liksom?
Men motsatsen till det är ju Peter Gabriel gjorde bra grejer och Kate Bush framförallt gjorde
bra grejer. Ja, Kate Bush är väl stora undantag skulle jag säga. Ja.
Men hon var yngre också.
Hon var ju yngre, ja.
Ja, det är sant. Ja. Men då har du helt rätt i på, jag har inte tänkt på att det är första gången någon har varit med i gamet så länge. Och ska då hålla sig ajour eller hålla sig on top på grejerna.
Ja, och hela liksom idén om rocken byggde ju på Hope I Die Before I Get Old då, och det var ju alla smärtsamt medvetna om.
Mm.
Hur fan skulle man relatera till det, förhålla sig till det? Hur kunde man åldras i rock när man som 40-åring var en dinosaurie? Nu, vi vet ju nu att 40 år är ju inte jättemycket i rock.
Nej, absolut.
Men då var det ju det.
Men då var det precis.
Verkligen.
Men här började ni dippa rejält efter den här för mig, även om du kanske redan har börjat för din del.
Mm.
Och ska vi gå vidare till låt nummer 8?
Låt oss.
Som heter New York's In Love. Here it is!
Seinfeld-basen är tillbaka. Dubbel hastighet.
Och lustigt nog är det faktiskt, tycker jag, det bästa med låten. Jag tycker inte om den låten alls, men jag tycker det är någonting som jag liksom kunde försöka hitta som jag gillade, så var det basriffet.
Fast det värsta av allt är väl den här Creeps orgeln.
Ja, okej, förlåt. Det har du rätt i. Det är det sämsta.
Nästan Gyllene Tider-orgel.
Den har jag verkligen retat mig på alltså. Och den är inte heller då med på 2018-versionen.
Ja, och den är liksom, de ger sig inte. Den här hopplösa frasen gång på gång.
Ja. Gud, jag har aldrig tänkt på den här usla garage-orgeln. Nej, fruktansvärd. Men är det Kaiser Söze som spelar den, undrar man ju.
Erdal Kitsikaj.
I de misstänkta så är väl Kaiser Söze den turkiska onde mannen.
Ja, oh, gud vad bra. Ja, the baddest of the baddest. Ja. Ja, just det.
Här har jag min sista notering på sämsta ögonblicket. Ja. Här tror jag faktiskt det är det som jag tycker är sämst. Det är från 1.20 till 1.48.
Här är det Bowie som spelar gitarrsolo.
Det här är Bowie solo.
Ja. Det känns ju nästan som att jag tycker det funkar bättre när Frampton håller på.
Ja, man tänker bara det här utsnittet som vi nu hörde. Det är alltså Bowie solo som jag tycker är sämst på hela skivan. Man hör det här trumbitet, ja. Och sådana här gitarrer, man undrar vad är det för någonting man hör? Nej, det är som helt tomt.
Mm. Nej, det är bara ett instrumentalparti som inte har någon mening. Men jag tycker, alltså, i hela den här låten så tycker jag det sticker inte ut som extra dåligt för mig. Det bara är jämndåligt alltihopa. Det här är verkligen inte, det här är inte min grej alls.
Nej. Det kan inte vara någons grej.
Ja, det här är för mig bara liksom, när Bowie ska vara tuff igen. Jag tycker det är så töntigt alltså. Och det här också att han liksom liknar New York vid en ung kvinna som han ska ta över. Liksom, alltså, jag vet.
Det är en väldigt dålig text i det.
Och det är någon gång jag har hört Bowie faktiskt inte leverera med sången så bra. Ja. Så är det när han sjunger Boys. Ja.
Everybody's waiting for the go-go boys.
Va? Ja, go-go boys är det, ja. Precis.
Nej, gud. Jag har lyssnat väldigt lite på det här. Jag har tagit mig förbi.
Jag sjunger om alla singlar som inte rör sig på stan och har det härligt.
Jag kan säga att jag är redo att gå vidare, så jag tycker det här, för det blir inte bättre. Och nästa låt är då låt nummer 9, 87 and Cry. För mig så fick jag direkt tanka på U2's Vertigo, som i och för sig kom långt senare. Det är riffet då alltså, som inleder 87 and Cry.
Ja, det förstår jag.
Det är lite dumt riff ju, men riff kan vara dumma tycker jag.
Nej, jag tycker alltså, när man lyssnar på den här och så sitter man och försöker liksom hitta bra grejer där i första halvan.
Ja.
Sen här ger man ju upp.
Någon som har denna som sin favorit?
Nej, jag tror inte det var.
Du hör de här ganska yxiga liksom, akkordrundorna här. Det är liksom typiskt på också att bryta av något sånt. Det funkar ibland, men här gör det inte det. Precis som vi hade problem med på någon annan låt också. Ska vi gå vidare helt enkelt då?
Det gör vi.
Så tar vi Too Dizzy, som jag väljer att ta med, fast den egentligen inte är med längre. Så det är då låt nummer 10. Det låter som musiken till sitcom eller något liknande. Mm-hmm. Liksom.
Steinfeld.
There's too much talking for a night drive. Too much mist in front of my eyes. I'm not trying to lose control, but you're just pushing, pushing for a ride.
Det enda jag kan säga med den låten som är positivt, det är att den är den kortaste, eller en av de kortare på plattan. But I'm helpless in love with you. But you're just looking, looking, looking for a break. Is it love or is it what? Who's the sky I'm gonna blow away? What kind of love? Bowie sa själv, it's a throwaway. I always thought it was better for Huey Lewis. I was unsettled with that song, but it's on the album anyway. It's one of the first songs that Erdal Kitzelkai and I wrote together. A sort of tryout to see how we sparred together as writers. Och det kan man väl fatta. Men varför skulle den komma med på plattan?
Nej, precis.
Och det tyckte Stephen Bowie inte heller att den skulle. Eftersom den raderades så helt från alla utgåvor då efter 1995. Men jag bara undrar så här. Eftersom han nu raderade denna. Detta är enda gången Bowie har gjort något liknande. Mm. Då måste ju han ju upplevt att detta är den sämsta låten han någonsin har gjort.
Det var ju, jag tycker, det är väl inte så mycket sämre. Det finns väl värre låtar på den här skivan.
Ja, jag kan nästan känna det, kan det också. Känna, ja. Det, varför, vad är det för klantigt försök till döljning igen? Ja. Liksom. Det är lite som 2018-remixen. Det, ja. Det var det liksom.
Den här har ett tonläge som inte någon av de andra låtarna har. Mm. Alltså den är väldigt frejdig. Det är lite så här solstollarna-stämning.
Ja.
Det andra, om det är en dålig låt men det har liksom någon lite deppigt eller hårt parti, då kan han liksom förlåta det. Men när det är liksom 100%,
det är sant.
Så här, det är lite gospel, det är som tönt gospel där.
Och även när du går in i Beverly Hills 90210 här på gitarren.
Ja, det här är ju helt, det här låter ju som ett TV-band.
Ja, det är väldigt värdigt.
Ja. Det här är ju också en riktig dussinlåt. Alltså, sån här ackordsvända har väl alla som håller på och gjort låtar någon gång svängt ihop. Men kanske inte gett ut.
Om vi nu är inne på Erdal då. Han blev ju på något vis utfryst, det kanske fel ord, men han hamnade ju i kylan liksom efter när man jobbat ihop på Outside. Och han själv hade ju liksom ingen riktig koll på varför. Jag hittade en intervju med honom. Då säger Erdal, he changed his way of being with me at the end of the recording of Outside. I don't even know why, for what reason. We were very close friends. I don't know if he wanted to punish me. That he didn't want me to have anything on the new release of Never Let Me Down. That's very possible. Så det verkligen ska se här mellan dem. Men jag vet ingenting om Bowies sida av historien. Vet någon av det någonting om varför han valde att bryta så abrupt?
Ingen aning.
Nej, men är det inte ännu intressantare hur kommer det sig att de fick den här täta jobbrelationen? Alltså för att det var, enligt storyn är väl att Bowie kliver in på en restaurang i Schweiz, va?
Mm.
Och det finns ett husband där, det sitter några på en scen. Och då blir han imponerad av Erdal, för han kan byta instrument. Han kan spela så mycket olika instrument.
Och tycker att det här blir en ekonomiskt bra affär.
Och då börjar de jobba ihop, och det första de gör är tydligen demos till Let's Dance.
Ja, just det, han är inblandad redan där, ja.
Och sen så nästa steg att de jobbar med på Iggy's, den här bla bla bla, mm, ihop. Och sen leder det vidare till det här. Och så är han med på Badda och Suburbia, och sen även Outside. Han är väl en sån här duktig musiker som det finns hur många som helst.
Mm.
Och det är väl jättebra att ha någon att göra demos med på det sättet. Men att jag förstår inte att han har fått så stort ansvar. Alltså. Alltså det är väl egentligen ingen skugga över Erdal, utan det är väl bara en skugga över Bowie att han har valt att jobba på det sättet med just honom. Mm. Han verkar ju mer vara en kött- och potatismusiker liksom. Mm.
Nej,
inga idéer.
Inga idéerna, nej. Ingen vision, nej. Ingen tydligt signum.
Nu kan man gå från Brian Eno till Erdal
Kitzelkai.
Ja.
Eller Kajsonsös.
Ja, nej, men det är väl ett av de stora mysterierna som vi har försökt gräva ner oss i här lite. Ja. Liksom det här gattet från det fantastiska 70-talet och en bit in på 80-talet, mm, och sen det totala haveriet. Liksom. Mm. Och en nyckel till det är ju naturligtvis det usla omdömet vad gäller samarbetspartners plötsligt.
Mm. Men vad var producenten? Vad var David Richards?
Ja, men för han är ju en annan, någon som ju förmodligen också är delskyldig till det här. Båda de här killarna är ju egentligen geografin som förklarar. För att han är ju knuten då till den här studion i Montreux. Så att han hade ju varit med på Lodger också. Spelat in Lodger. Han är väl en duktig tekniker, men inte rätt för Bowie att jobba med.
Det är en perfekt storm om att Bowie tappar liksom intresset. Och sen att han liksom då lyckas hitta de tråkigaste samarbetspartnerna och sådana, det kan man inte klandra dem för.
Nej, jag tycker inte det.
De tar tillfället i akt och gör sitt bästa. Men ja. De är ju inte Bowie, liksom. De är förfallt inte Eno.
Nej, och de är inte Brian Eno, de är inte Tony Visconti, de är inte ens Ken Scott, skulle jag vilja säga.
Nej, absolut
och
inte.
Absolut inte Mick Ronson och absolut inte...
Nej, men som sagt, vi har varit inne på allt han tappade. Han kunde inte skriva låtar längre, han kunde inte välja samarbetspartners, han kunde inte ens välja byxor. Det är
inte ens gitarr.
Nej, verkligen inte. Inte frisör. Kanske semestermål och förrätter.
Att inte han skrev låta längre, att han tappade liksom sitt hantverket med att skriva låta, det kan man ju egentligen dra tillbaka ända till Berlin-trilogin. För där var det ju halva plattorna där var instrumentala, han behövde inte skriva så mycket. Sen efter det så, även om man då tar Scary Monsters, där det är mycket gamla låtar, han tar fram låtar från långt, långt tillbaka i tiden. Och vissa låtar är ju samma låt igen, fast bara vänt baklänges på ungefär. Och covers.
Han var ju en fantastisk kurator, och det var han inte längre liksom.
Och sen då, som sagt, på Let's Dance är det ju 5 låtar som är hans, tror jag. Och resten är liksom annat. Och sen kommer då liksom Tonight, som inte, jag vet inte, och sen denna. Så att...
ja, du har rätt, han var alltid en usel låtskrivare, man var bara på att dölja det.
Jag tror att det här skrev han ju så mycket, det var ju så jävligt många, 8-9 låtar eller vad det var, och det är inte så lätt att skita ur sig. Då tänker han att Erdal, han fick feeling en kväll och så kör de denna liksom.
Han skulle gjort Heroes baklänges istället, det var mycket bättre eller något sånt. Ja.
Nej, det här är för mig i alla fall sämsta låten på skivan. Och,
jag är böjd att hålla med.
Men då är det, om man räknar med att den är på skivan överhuvudtaget, men det får man väl ändå säga att den är. I vår värld är den det. Ja, nej, jag har väldigt svårt för denna.
Men Erdal, jag måste fråga en sak där, som han spelar ju väldigt mycket olika instrument. Men det står ju också att han spelar trummor. Det finns ju ingen trummis angiven. Är det så att det är programmerade trummor eller spelar Erdal faktiskt trummor på riktigt?
Han programmerade trummor och sen tror jag kanske att han spelade, jag har inte koll på om det finns några riktiga spelade trummor, men i så fall är han en trummis som spelar trummorna, men det är väldigt mycket programmerat.
För det står inte drums något namn.
Okej, det står inte där på.
Nej. Okay.
I saxofonen, jag läste någonstans någon som skrev, det påminner lite om Free Way of Love. Är det en låt som ni har top of mind?
Nej, vad är det för låt?
Det är med Aretha Franklin.
Ja, det är en 80-talare.
Det är en riktig 80-talare, den kom året innan det samma år. Det är det soundet som gällde då liksom. Så det är inte så hela konstigt att han valde att göra det. Man får vara lite försiktig också när man liksom hånar så att säga 80-talsgrejerna, för att på den tiden så såg det inte ut så mycket. Det är väldigt tidstypiskt.
Det är så otroligt orockigt. Det är så här caféprogramkänslan.
Ja, verkligen. Café Norrköping.
Ja, vad fan kan det vara på? Alla hade tillgång och plötsligt till alla samma sound. DX-turorna och sånt där. Liksom. Det var ett lätt för ett dansband att låta som Never Let Me Down och vice versa. Liksom. Mm.
lite förenklat. Var det inte lite så att början på 80-talet var väldigt händelserikt i poppen? Det kom jättemycket nya uttryck och sådär. Men den andra hälften inte var lika, utan då gick det i stå ganska mycket. Alltså, det känns som det kom fram med rätt mycket dålig musik den här perioden generellt.
Jag tror faktiskt att just 87 ganska ofta utnämns till rockens och poppens sämsta år.
Visst är det så. Ja.
Liksom. Och det stämmer nog.
Men alltså, lika märkligt som det är att han valde att ta med den, som sagt, så tycker jag att det är märkligt att han valde att ta bort den.
Ja, verkligen.
Det är ett väldigt drastiskt steg mot en låt som, visst den är kass, men det finns ju många låtar som skulle kunna ryka i så fall om man börjar gräva i, och jag tycker bara det är en konstig tanke.
Ja, inte minst gräva i den här filmen som vi sitter och lyssnar på.
Egentligen är det ju ingen skugga över varken Erdal eller David Richards. Det är ju bara omdömet hos David Bowie att välja dem, knyta dem så tight in till sig i det här skedet.
Ja. Ska vi bara lägga Erdal till handlingarna och Tudisi?
Ja.
Han har fått lite upprättelse här då, Erdal, till slut. Att han kan inte klandra honom.
Nej, någon form av upprättelse. Va?
Det är tur att han tar in sin kompis här på slutet då och drar igång med sin sedvanliga cover. Då kör vi igång låt nummer 11. Bang Bang, som är en låt skriven av Iggy Pop ihop med Evan Krall. Now, this ain't the right
thing to do. So, det här är fan näst sämst. Om inte. So let's go! Young girls know what they're after. Young girls don't kiss me goodbye. Det är tredje plattan i rad som Bowie har med en Iggy Pop cover.
Vad fan hade pop på Bowie?
Ja, han hade något skit. Han själv sa bara Eric Clapton regularly covers Bobby Johnson, so I cover Iggy Pop. I always try to do my bit and do some of his. Reach for the sky. Han sjunger som Iggy också. Alltså man nästan kan tro att det är han som sjunger ibland.
Det tänkte jag på någon gång när jag satt och lyssnade och kollade lite på texterna. Att det känns som att han härmar Iggy ganska mycket i sina texter. Han försökte skriva lite så Iggy-aktigt.
Här finns också ytterligare ett lökigt gitarrsolo som på alla låtar i princip. Också en väldigt töntig kör samtidigt.
Åh, herregud. Oh girl, oh girl,
my problems came for me. Det här är riktigt illa alltså.
Ja, för fan.
Plus att han lägger till något töntigt skratt också när han sjunger här What does it mean eller något liknande. Komma.
Jag tycker fan det här är sämst på plattan nästan.
Ja, den är riktigt kass faktiskt.
Men är det inte så att den här låten är lite kul, men den är inte så här superbra i original heller?
Vi kan lyssna lite på originalet, för att jag måste säga att jag tyckte att den hade ändå någonting.
Ja, men det har den. Men det känns som att idén om låten är bättre än låten någonsin har varit på något sätt. Rockets. Shoot off the space. And building. Rise to the sky. Bang, bang. I got mine. Bang, bang. Reach for the sky.
Ja, den funkar ju bättre med Iggy.
Mycket bättre.
Men det är också hans leverans är mer sleazy.
Om det här är bra.
Det är bra. He'll drive his sports car until it's too late.
Den här låten, om man nu går tillbaka till Never Let Me Down-versionen, det är absolut den som låter mest annorlunda från originalet om man jämför med den som kom 2018. Now,
This ain't the right thing to do.
Men gud, vad trixet på 2018 var från, det verkar vara halvtakt.
Ja, det verkar det vara, ja. Den är tempot, ja.
Det är inte nödvändigtvis en bra idé.
Nej, nej, jag tycker den här har inte vunnit någonting på detta. Ibland bra, ibland dåligt, men det är alltid intressant tycker jag med hans covers, för de är verkligen helt all over the place. Den här låten hade jag inte hört tidigare och jag känner ingenting, jag känner absolut inte till Ivan Kral. Jag vet,
nej, men han har bara skrivit den här låten med Iggy, tror jag. Han var ju ingick i Iggys band. Jag tror att han är från Prag. Hade kanske varit med i Patti Smith Group innan, så kan det ha varit. Och sen så kom man till Iggy och var med i den här låten. Han är en lustig liten fotnot i rockhistorien.
Ja, en fotnot, men ja. Det är kul med sådana som ja. Har varit med ändå och nära de stora liksom. Ja. Det här måste ge lite på en tid i alla fall. This love is my bet. Att han avslutar med den här känns också lite trött. Det känns
ja, det är ju bara... väldigt märkligt slut.
Det vittnar en gång om någon slags ointresse egentligen för helhetstänk.
Någonstans ska vi lägga den, den får bli där.
Det är ju en väldigt, väldigt illa ansedd skiva. Det är ju inget snack om. Dels av Borg själv, men också av alla fans. I alla omröstningar någonsin så kommer den alltid sist. Jag var inställd på någonting betydligt mer outhärdligt. Alltså det är ändå musik som man det kryper inte i mig när jag hör den. Jag vissa låtar, vissa partier kanske. Men, så för mig var det ändå en överraskande positiv upplevelse. Men jag upplevde att 2018-versionen är den som jag blev så förvånad. För den upptäckte jag väldigt sent. Så tänkte jag, ska jag åka och lyssna på den också? Och så var jag lite inne på att jag vill bara skippa igenom. Mm. Och sen så bara...
Halvtempo.
Men, ja, halvtempo funkar. Men när det kommer till kritan så är det ju det originalet som jag kommer återvända till. Om jag någonsin återvänder till
jag den. Tror kanske att... Vi pratade lite om det här förut med det sluttande planet liksom från som man bara, även om jag gillar Let's Dance, så var det någonstans där som jag kände att intresset för Bowie falnade lite för mig. Och jag minns speciellt att när jag hörde Ricochet första gången. Mm. Det är liksom första gången som produktionen börjar ta över låtskrivandet. Liksom det börjar skära sig. Det börjar skava.
Ja, då, det är en bra poäng. Jag kan köpa det rakt av att där börjar produktionen ta över låtbyggandet. Man försöker liksom, eller rättare sagt, man försöker lappa över sitt medelmåttiga låtskrivande med tricks. Liksom.
Mm.
Ja, jag kan förstå att när Bo hade gjort denna och kände att han hade liksom nått vägs ände med det här sättet att jobba. Så tycker jag ändå, även om jag tycker Tin Machine kanske inte är en största stund, så jag älskar det att han liksom valde att göra en 180-gradig sväng och gå in i ett band och tänka om. Liksom. För att hade han fortsatt ner den här vägen så hade det ju varit katastrof. Liksom.
Ja, gud ja. Vad hade kommit härnäst då?
Jag tycker det är så konstigt. Men vad är det han gör? För att Let's Dance är ju en hitplatta.
Mm.
Men Tonight och Never Let Me Down, hans, på något vis vill han fortfarande ha den här rollen som den stora popartisten, alltså mainstreamartisten mer. Men musiken är ju inte tillräckligt bra för det. Det måste han ju själv ha insett. Det är som att han skickar olika signaler.
Men liksom. Kanske är det där för att popmusik, det ligger ju i namnet att den ska vara populär. Mm-hmm. Och när den inte är det så blir det så himla sorgligt. En låt som utger sig för att vara en hit, men inte blir det.
Mm.
Det är så jävla sorgligt ju. Mm. Det har vi ju sett många exempel på i egna liv och liknande. Men ja. Det finns ju, det är något hemskt med ansatsen och försöken att vara en hit. Och så fort det blir en hit... och få folkets bekräftelse, då är allt det där pyntet
förlåtet,
och det där, ja, då är det bara så, ja men gud, för alla älskar det här. Mm. Men när det bara inte landar, då är det något jäkligt sorgligt. Ja,
det är lite som
här,
att man liksom. Har liksom sminkat sig jättemycket, gått på fest och så kliver man in där. Och då
blir alla de här liksom pålagda applåden eller vad det är, tingeltanglet och de expressiva gitarrsolen och allt det där storslagna hit, som tigger om hitkänsla som det finns så mycket om här. Mm. Det blir extra sorgligt när ingen vill ha det. Liksom.
Det är det svårt för att man ställer det mot alla gånger han träffat mitt i prick och här så skjuter han över målet. Jag hade förväntat mig mycket mer pajig skiva på något vis. Mm. Men jag, förutom elgitarren och så, så ja, nu svamlar jag bara. Men jag, jag måste säga att jag var positivt överraskad ändå. Men jag hade väldigt låga förväntningar, vilket är en bra utgångspunkt.
Alltid.
Ja, men tack så mycket då, Pontus och David, för att ni ville komma hit.
Tack.
Och ta den här kulan för laget. Vi kanske ses senare, det är dags för Tonight, vem vet.
Det var mycket spännande.
Och sen vill jag också tacka Gula Studion för att vi fick sitta här och låna er utrustning och mikrofoner och lokaler. Om ni ska någonsin spela in en skiva så rekommenderar jag varmt att ni tar kontakt med Gula Studion i Malmö.
Jag vill också ge ett stort tack till mina patrons Sebastian Levin, Didrik Claesson, Lars Elfman, Mats Janeskog, Anders Larsson, Christian Nilsson, Jonas Knutsson, Niklas Bodell, Gregor Blomqvist, Patrik Björklund, Lena Lindell, Fredrik Lingard och Patrik Brisman. Tack till er alla. Om ni vill stötta mig på Patreon blir jag väldigt glad. Men jag blir nästan lika glad så länge ni lyssnar, delar och engagerar er. Och sist men inte minst, följ mig på Facebook, Twitter och Instagram så missar ni inte när det kommer nya avsnitt. Lämna gärna ett omdöme på iTunes också om ni gillar vad ni hör. Det betyder en hel del för mig och för podden. Vi hörs!